Du lyssnar på Själakrossaren av Sebastian Fitzek, i översättning av Birgitta Wernbro Augustsson, uppläst av mig, Stefan Sauk. Jag är inte rädd för döden. Jag vill bara inte vara med när den inträffar. Woody Allen. 71 dagar före rädslan. Sidan 1, F. Patientakt nummer 13-1071. Victor Larens. Lyckligtvis var allt bara en dröm. Hon var inte naken och hennes ben var inte heller fastspända vid den antika gynekologstolen medan galningen ordnade sina doningar på det rostiga instrumentbordet. När han vände sig om kunde hon först inte urskilja vad det var han höll i sin hand som var alldeles fläckig av levrat blod. Sedan, då hon såg det, ville hon sluta ögonen. Men det gick inte. Hon kunde inte vända bort blicken från den glödande lödkolven som sakta närmade sig hennes kropp. Främlingen med det skollade ansiktet hade vänt upp hennes ögonlock och fixerat dem i ögonhålorna med en tryckluftspistol. Hon tänkte att hon aldrig någonsin mer i detta korta liv hon hade kvar skulle uppleva en liknande smärta. Men när lödkolven försvann ur hennes synfält och det blev allt varmare mellan benen anade hon att de senaste timmarnas plågor bara hade varit ett förspel. Så med ens, då hon redan trodde sig känna lukten av svedd hud, blev allt begripligt. Den råkalla källaren dit man hade släpat henne, den flackande halogenlampan ovanför hennes huvud, tortyrstolen och metallbordet förflyktigade sig, bara ett stort, svart, intet återstod. Gudskelov, tänkte hon, bara en dröm. Hon slog upp ögonen och begrep ingenting. Mardrömmen som hon nyss varit fången i hade inte förlorat sin skepnad, bara bytt form. Var är jag? Av inledningen att döma var det ett nedgånget hotellrum. Det fläckiga överkastet på den ålderstigna dubbelsängen var lika solkigt och översållat med brännmärken som den brungröna heltäckningsmattan. Det faktum att hon kunde känna de sträva trådarna i mattan under fötterna fick henne att sitta än mer krampaktigt på den obekväma trästolen. Jag är barfota. Varför har jag inte skor på mig? Och varför sitter jag på ett schabbigt bakgårdshotell och stirrar på den snöiga testbilden på en svartvit tv? Frågorna studsade likt biljardkulor mot pannbenet. Plötsligt ryckte hon till som om någon gett henne en knuff. Sen vände hon sig mot det håll varifrån oljudet kommit, mot dörren. Hon skälvde en gång och så ännu en gång och for till sist upp. Två poliser stormade in, båda uniformerade, båda beväpnade, så mycket kunde hon se. Först var deras vapen riktade mot hennes överkropp, men sen sänktes de sakta och den spända nervositeten i deras ansikten gav vika för bestört förfäran. Jävlar, vad har hänt här? Hörde hon den kortare av dem säga, han som hade sparkat in dörren och kommit instormande först.
Sjukvårdare! Vrålar den andra. En läkare, vi behöver hjälp omedelbart!
Gudskelov, tänkte hon nu för andra gången, inom bara några sekunder. Hon var så rädd att hon knappt kunde andas. Hela kroppen gjorde ont och hon luktade avföring och urin. Allt detta och det faktum att hon inte visste hur hon kommit hit gjorde henne nästan vansinnig. Men nu stod i alla fall två poliser framför henne och tänkte skaffa en läkarhjälp. Det var inte bra, men avsevärt bättre än galningen med lödkolven. Det dröjde bara ett par sekunder tills en flintskallig jourläkare med ring i örat kom infarande i rummet och la sig på knä bredvid henne. Tydligen hade utryckningspersonal redan anlänt med en ambulans. Inte heller det något gott tecken. Kan du höra mig? Ja, svarade hon läkaren, vars mörka ringar under ögonen tycktes vara intatuerade för evigt. Hon verkar inte förstå mig.